Velkommen til Bibelstudier fra Hope Channel Norge. Programleder Reidar Kvinge.
Det bare så hyggelig å være sammen igjen. Velkommen til dette fjerde programmet i serien som handler om kristen vekst. Temaet i dag, titlen frelse. Den eneste løsningen. Når vi har vært inne om hvilke dilemma vi mennesker kommet i, hvilke dilemmaer vi står i det vi ofte føler at livet kan være kjipt. Livet kan være tøft og vanskelig. I dag så Nina Myrdal med oss, og Kristian Karlsson. Takk for at dere ville være med i den bibelgruppa som jeg også kan være en del av. Det å være en del av en bibelgruppe, det har mye å bety. En ting er for meg å gå på gudstjenester eller være til stede på gudstjenester. Men det kan av og til bli litt sånn avstand. Mens når vi kommer sammen i en smågruppe, så kommer man veldig tett og nært inn på hverandre.
Det gir en mulighet å stille frågor framfor alt, som du ikke kan gjøre til en talare. Og det kommer vi gjøre mer i denne leksan, kan jeg tenke meg.
Men det å gjøre seg litt sårbar i en sånn smågruppe, synes dere det litt tøft?
Mest fint.
Ja.
Mest fint, ja.
Jeg tycker det skal være genuint. Alltså, som människor ska vi inte försöka fejka det så mycket, utan vi försöker förstå vem vi är, vem verkligheten är. Det appellerar till mig i alla fall.
Men är det inte lite flaut, Nina, att se sån öppet, lite sån offentligt att du tacklar inte alltid livet? Har ikke du sagt det sån rätt ut kanske?
Jag kan godt gjøre det.
Presse deg litt grann.
Eller han liste.
Ja, gjerne.
Nei, men jeg veldig opptatt av livskvalitet. Og hva det som gjør at du har tatt et standpunkt for Jesus? Altså, for meg så virker det som at du bare... Det betyr mye for deg, nettopp det standpunktet du har tatt.
Jeg hadde egentlig bestemt meg for at ikke jeg ville være kristen. Jeg vokste opp i et kristent hjem, og så bestemte jeg meg. Nei, det der gidder jeg ikke. Men så... Jeg klarte ikke å la være. Jeg måtte liksom, til slutt.
Hvor gammel var du da du hadde denne veldig sånn personlige erfaringen med Jesus?
Jeg var 18 år når jeg på en måte bestemte meg for at nei, nå må jeg velge Jesus. Okay.
Det er jo akkurat den alders, på det alderstrinnet mange er ved å forlate. Mm. Universitet. Mm. Man møter et menneskesyn, kanskje i høyere utdanning, som ikke akkurat er basert på Bibelen, men kanskje mer basert på evolusjon. Mm. Men da grep Gud fatt i deg, altså. Mm.
Jeg tenker at det hender ofte når man ikke har fått stille frågor selv. Altså når kristendommen ikke har blivit noe personlig.
Ja.
Om du bare lever på mammas og pappas tro, så kommer du til den krisen, og så kommer du kanskje lemne det. Mm.
Ja, Nina har en byrde for at vi skal bli bedre kjent i Bibelen. Og flere av dere har svart riktig på de spørsmålene som hun har stilt. Og dagens quiz, Nina.
Ja, den tror jeg alle kan klare å svare på. Fordi spørsmålet er, hvilke bibelvers er det vi kaller den lille bibel? Hvilke referanse kan du sette på den? Hvilke bibelvers er den lille bibel? Og som vanlig så har vi noe til alle som ringer inn et svar, og det er et sunnhetsblad. Så jeg håper at dere ringer inn på det telefonnummeret som kommer opp på skjermen, og som Reidar gir dere nå.
Ja, det er bare å ringe 88 00 0077. Så vil du kunne få dette tilsendt. Og skulle du ha spørsmål, ønsker å få kontakt med oss, så går det an å ringe det samme nummeret. Og så vil jeg minne om at jeg har en favorittbok, Veien til Kristus, som er så flott skrevet. Og den er liksom så enkelt forklart. For i dag når vi skal komme inn på dette med frelsen, så som eneste løsning, så kan det lett bli teoretisk og kanskje litt tungt språk, men i denne boken, skritt for skritt, så får du en flott beskrivelse av hvordan man blir en kristen, og hvordan man kan fortsatt være en kristen. Altså hvordan man kan holde fast ved troen, som Paulus så ofte appellerer til. Holde fast! Fordi for nytestamentlige forfattere, for Bibelens forfattere, så i det gamle testamentet så hadde du de store linjene fram til korset, fram til Messias skulle komme. Men noen profetier strekker seg mye lenger, også i det gamle testamentet, helt fram til en ny himmel og en ny jord. Og i Nytestamentet så du Jesu andre komme som hele tiden, flere hundre ganger, så det det som liksom er løsningen. Det det som er historiens klimaks. Det når Jesus skal komme tilbake. De døde i Kristus skal stå opp, og så skal vi sammen rykkes til himmelen og få oppleve evigheten hjemme hos Gud. Dette noe jeg gleder meg til. Men jeg har ikke lyst til eller jeg må være snar til å si at det en invitasjon som gjelder alle. Og det her at for en tid tilbake så var det en diskusjon om hva slags radio- og TV-andakter skal vi ha i NRK, eller i svensk eller dansk radio og TV. Og da var det en som sa at frelse, ordet frelse, det passer dårlig. Frelse, fortapelse, det sånn som gjør folk litt sånn utrygge og depressive. De må ha med noen gode ord på veien. Hvordan ser dere på det? Nå tema frelse den eneste løsningen. Hvilke assosiasjoner får du med, hvilke følelser bygger seg opp inni deg når du hører ordet frelse, fortapelse?
Ja, det beror jo litt på hur man presenterer det, kan jeg tenke meg. Ibland for å få de gode nyheterne så måste du først ha de dårlige nyheterne. Og det vel derfor folk lite känsliga över frelse passer dårlig för att man måste berätta realiteten av situationen först. Att det är inte en bra situation. Vi behöver hjälp. Vi behöver en frälsare. Och det är inte alla som gillar att höra det heller. Så.
Ja. Hur klinger dessa ord i ditt huvud? Frälsare, förtapelse?
Det är ju lite såna gammeldags, lite svulstiga ord kanske. Mm-hmm. Men jag vill ju gärna bli räddad. Om jag har problem så vill jag gärna räddas.
Jag tror många idag inte vet att de har ett problem. Ja. Vadå?
Hvis jeg holder på å drukne, for eksempel, jeg vil jo gjerne reddes da. Eller hvis jeg syk, så vil jeg jo gjerne reddes, liksom. Altså, så jeg tror jo at sammenhengen da, avgjør litt hvordan man oppfatter de ordene.
Vet du hva, jeg tror at grunnen til at mange har et sånn negativt forhold til frelse, disse ordene frelsefortapelse, det er nettopp synet på fortapelsen. Den kristne kirke selv har vært skyldig og malet et galt bilde av hvem Gud er. Fordi mange har forkynt at Gud skal opprettholde livet til de som går fortapt, til de som sier nei takk til Jesus, så skal de pines i all evighet. Det ikke et bibelsyn du har
nei,
Nina?
Nei. Og da, det klart at hvis jeg hadde hatt det i bakhodet, så ville nok de her ordene ha brakt fram andre assosiasjoner hos meg også.
Men kan du virkelig si at Bibelen har et annet syn? Altså den snakker om ild og ødeleggelse og straff. Bibelen sier at Gud vil at hvor mange skal bli frelst?
Alle skal bli frelst.
Alle skal bli frelst?
Ja.
Det Guds ønske. Mm. Men blir alle frelst?
Nei.
Hvorfor ikke?
Ja. Det er vel der den fria viljen kommer inn, tenker jeg. At jag kan ge dig något gott, men du måste acceptera det själv. Och jag tror problemet, vi kommer lite tillbaka till den stora striden. Mm. Många tror inte att det Gud vill ge dem är något gott.
Men bara, det är kanske lite sån överförenkling då. Men tänk om Gud valde att ta någon till himlen som inte önskar att vara där. Det vill ju bli ett helvete.
Ja, och leva med han i all evighet.
Ja, alltså liker man han, alltså man vill inte ha något med han att göra. Mm.
Alltså du beskrev några eld och alla såna här, det är väldigt symboliska begrepp också och jag tror att det kommer vara en verklighet i det, men det är ett djupare bibelstudium som vi kanske inte ska ta här, men jag tror inte det är en evig brinnande.
Men du tror alltså att Gud vill utslätta det onde? Mm. Totalt?
Ja.
Man ska inte tänka på det mer, det ska vara på en måte.
Det ska ta slut, det onde ska ta slut.
Det onde ska ta slut.
Ja.
Det är bibelsk teologi.
Ja.
Frälsningsplanen exakt som jag ser det är att återskapa det som var från början. Edens hage i begynnelsen av Bibeln och sen Edens hage på en måte igen i slutet av Bibeln, eller hur? Mm. Och genom hela den processen frälse. Jag tycker det är fantastiskt för på grekiska jag som teolog är lite
ja.
Så betyder faktiskt ordet att hela, att läka. Så att återskapa, och jag tänker det är just det, Gud vill återskapa, han vill läka det som gick trasigt. Frälseordet har blivit väldigt så här kristet kanske på ett sätt, och man förstår inte riktigt vad det handlar om, det är bara korset eller något sånt där. Och det är det, men hela processen är att återskapa, att hela det som gick sönder, att läka det som var sykt.
Frälsa är ju ett gammalt norrönt ord. Det betyder ju fri hals. Så det var ju det som skedde när du slutade att vara träll.
Ja, riktigt.
Ja.
Fri hals. Frals, frälse.
I dessa programmen så är det tre skriftsteder som vi fokuserar på. Och idag så är det Johannes 3:16, Jeremia 17:9 och Apostlenes gärningar 2:37-39. Det första, det kan vi kanske säga si, sammen i kor, ska vi göra det. För så högt har Gud älskat världen att han gav sin son den enborne för att världen som tror på han inte ska gå förtapt men ha evig liv. Ja, det är kärnan, är det inte det?
Ja.
Det är på en måte Bibeln summert i någon få.
Ja, och vi kallar den lilla Bibeln.
Ja.
Ops. Där är svaret.
Där gav du svaret.
Ja.
Då blir det premie på oss alla.
Ja.
Ja, det är bra.
Men jag tänker att det är kanske Nya testamentets lilla Bibeln. Men i Gamla testamentet så är det Hosea. Det är en väldigt liknande text. Som också är där Gud kommer för att rädda oss.
Då är jag spänt. Den vill jag gärna.
Ja, jag vet inte om vi ska bläddra upp den. Men det finns många sådana där summeringar av det här är det i ett nötskal. Som är väldigt fascinerande.
Ja, så bra. Det är en text som vi på en måte tar för gitt. Men den är ju så dyp. Den är så innehållsrik.
Ja.
Och jag tänker att det är en text som jag stadig måste komma tillbaka till och pröva att förstå vad den innehåller. Den andra texten, Jeremia 17:9. Det är inte lystelig läsning. Det är väl nästan sånt som jag vet inte om du brukar den texten ofta, Nina, när du har kvällsandakt med barna dina. Vad står det där i Jeremia 17?
Där står det att hjärtat är mer svikefullt än något annat. Det kan inte helbredas. Vem kan förstå det?
Det kan inte helbredas.
Ja. Och så, hvis man tar med nästa vers så då. Jag, Herren, är den som granskar hjärtat och prövar nyrer.
Ja. Vad slags gudsbilde får du här? Eller
jag tänker att det går lite emot det jag känner om Gud, att han kan inte helbreda ett hjärta. Men vad är poängen då med frälsningsplanen om man inte kan det? Mm. Då är det bara att lämna oss. Då har vi ingen chans ändå. Men jag tror att det är det gamla hjärtat, den gamla mannen, som den är död. Den kan man inte göra något åt ändå. Gud måste skapa ett nytt hjärta i dig. Mm. En ny människa på ett sätt.
Men, det var ju det vi snackade om förra gången vi var samman.
Yeah.
Ja.
Vi snackade om att att Gud kunde igenskapa.
Ja. Ja, men det är ju det frälsningsplanen, tror jag.
Har ni upplevt någon växt sedan vi sist studerade tillsammans?
Ja, nu är jag syndfri här. Nej. Nej, men det är ju en...
Det var faktiskt en som sa det. Han var från Sverige.
Ja, ja.
Han sa att ja, jag har kommit så långt att nu kan jag inte huska när sist jag syndet. Och så var det en som spurte, du, klockan börjar bli så många. Kunde jag få overnatt hos dig ikväll? För att jag ska långt dagen efter. Och han fick avslag hos den syndfria mannen.
Ja, just det.
Wow. Jag tror vi ska vara ytterst försiktig med att tänka att kristenväxt, det drejer sig om att nå ett punkt där du kan liksom klara dig på egen hand. Bibeln är helt klinkande klar på att förändringen, ja, den kan ske här och nu. Jag hade en flott erfaring. Jag skulle ha en tale i Mjøndalen under en gudstjeneste. Men like för gudstjenesten så kommer kona mi Lynn upp till mig och säger, du måste ta en prat med en som är här idag. Han har haft en stark upplevelse med Jesus. Och jag tog en prat med han och jag fick höra att han var tidigare narkoman. Men mötet med Jesus bara förändrade han så starkt, så plötsligt. Så sa han, kan du fortälla om detta under gudstjänsten? Ja, han ville gärna det. Så i slutten av gudstjänsten, det passade otroligt gott med tema, så är det att han bara kommer fram och fortäller om hur Jesus grep in i hans liv. En total, alltså en helomvändning i livet. Det er mulig. Men er det alltid...
Det er ikke alle som har opplevd det på det dramatiske sättet.
Hvordan opplevde du at Jesus grep inn i ditt liv?
Ja, jeg tror det er annorlunda om man er en narkoman som kanskje vender om, eller om man kanskje vokset opp i det kristne. Jeg var inget helgon når jeg var liten, og flere år i mitt liv så lemnade jeg kanskje Gud. Men for meg var det inget lyn från himlen som Kristian, du måste ta det här på allvar, utan det var en process. Jag insåg att Jesus, han arbetade på mig väldigt försiktigt och drog mig med små trådar liksom närmare mig, närmare honom. Mm. Och ja, så jag kan inte säga att jag har en sån dramatisk, men jag tror ändå den är lika reell. Mm. Som den har.
Men så säger Paulus nog om i 1 Korinterne 15, är det väl, han, i ett nu på ett ögonblick så ska vi bli förvandlat. Vilket tidspunkt är det vi snackar om här?
Ja. Jag tror det har att göra med Jesu återkomst, när han kommer för att återskapa fullkomligt Guds avbild i oss. På ett sätt så påbörjas processen här och ja. Och sen så kommer den fullbordas när Jesus kommer tillbaks.
Så därför i förbindelse med uppståndelsen och Jesu igenkomst så säger han i ett nu på ett ögonblick. Mm. Men vi vill ju gärna, vi är lite uthållmodiga. Mm.
Ja.
Nej, men jag tänkte på han du traff.
Ja.
Han insåg väl att han hade ett problem då. Mm. Och det är väl det den här texten manar oss lite till. Hjärtat är mer svikefullt än något annat. Det kan inte helbredas, vem kan förstå det? Alltså han var jag känner ju inte historien, men han var väl i deep shit, hvis man kan säga det så. Han trengte hjälp.
Alltså gång på gång så frågar jag ju Bibeln, vad vill Gud utav oss? Förväntar han att vi ska vara syndfria, att vi ska och så vidare. Och det är många texter som i Mika 4 till exempel, eller Mika 6. Så frågar Mika, vad väntar sig Gud av mig? Mm. Alltså, vill han att jag ska offra min son eller att jag ska... Vad väntar han? Och sen är det väldigt praktiska grejer. Gång på gång är det, han förväntar sig att du gör gott mot dem omkring dig, att du älskar dem omkring dig och så vidare. Mm. Jesus säger det, profeterna säger det. Mm. Kärlek är uppfyllelsen av det Gud önskar från oss på ett sätt. Mm.
Och likväl så skiljer kristendomen sig ut att du kan aldrig få balans i detta regnskap. Det är nåde som är enaste lösningen. Att uansett vad människor producerar, men frukterna av ett liv med Jesus vill vara godhet, kärlighet, fred. Men drivkraften, Jesus Kristus, reflektionen av det Gud har gett oss, det är det vi ska ge vidare. Mm. Så därför så är kristendomen ganska unik vid att det är aldrig människor som krabbar sig upp över en stige och ändligt kommer på toppen. Nej. Men det är en Gud som böjer sig ned och drar oss upp av gjörman. Mm. Och det var det han gjorde i tillfället med denna narkomanen. Ja.
Och det är ju där, alltså, det är väldigt vanskligt att hjälpa någon som inte vill ha hjälp. Mm. Det har jag provat någon gånger som lärare, och det är slitsamt alltså. Mm. Och jag vet att någon har provat att hjälpa mig när jag inte har velat ha hjälp. Mm. Och de har slitit med mig. Mm. Så att vi måste ju på något sätt erkänna att vi trenger något för att kunna ta emot hjälp ofta.
Mm. Mm. Ganska frustrerande som småbarnsmamma, det är det. Du vet att resultatet kan bli så mycket bättre hvis du hjälper till. Mm. Och så säger de, jag klarar det själv. Mm. Sant? Hört det många gånger.
Ja, många gånger.
Lar du de då klara det själv?
Ja, jag må ju, de ska ju växa, så jag må ju väldigt ofta göra det då. Mm.
Är det nog av grunden till att det går lite dåligt för oss av och till, att vi säger till Gud, jag klarar det själv. Mm. Men så säger han okej, ja. Han på en måte slipper tøylene. Det är inte sån halsband hvor han...
Jag tänker när man lär sig att cykla till exempel som ett barn, då ibland i början så håller pappa med och puttar dig. Men sen kanske han släpper några sekunder och så kraschar du så här. Och det är inte som att han, du ramlade en gång, nu är det kört för dig, nu kommer jag aldrig hjälpa dig igen. Utan upp igen och hjälp på cykeln igen. Och jag tror det kommer vara så genom hela livet, vi kommer ramla av cykeln. Men sen när Jesus kommer tillbaka så är det någonting tror jag också som ändras i naturen.
Visst, du har ett vittnesbörd, en historia om hur Gud har greppet konkret in i ditt liv. og du gjerne vil dele den med andre, så hadde det vært veldig hyggelig å høre fra deg. Du kan ringe 88 00 00 77. Da skal vi gå til den neste teksten, Apostlenes gjerninger, kapittel 2, og vers 37-39. Nå beveger vi oss inn i et av mine favorittkapitler i Bibelen. Apostlenes gjerninger er bare full av action. Det er bare, det er liv og røre. Det er bare et eneste stort vitnesbyrd om hva som kan skje når den hellige ånd griper inn i våre liv. Bare hør på denne teksten.
Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres, og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.»
Amen. Jeg skulle likt å ha vært til stede den dagen. Hva skjedde den dagen? Hva ble resultatet av dette, Kristian?
Det her var jo vekkelsen av den kristna kyrkan, eller starten på den kristna kyrkan. Det står at 3000 blev döpta på en dag här. Så det var en enorm... Den heliga ande kom ner i fysisk form nästan och vilade med eldtungor över disciplerna och sen spred sig budskapet som en löpeld.
Och så startade han med ett stick i hjärtat.
Ja.
Disse bibelstudiene som vi går gjennom, og jeg håper du har benyttet anledningen til å ringe inn og bestille dette heftet, disse studiene studeres av millioner av mennesker verden over. I den menigheten som jeg tilhører, syvende dags adventistsamfunnet, så er det over 17 millioner mennesker som studerer nettopp disse studiene. Og på andre siden av verden, Papua Ny-Guinea, så er det en av mine kollegaer, jeg kjenner han ikke personlig. Han har hatt en møteserie nylig. Det var en fotballstadion full. Og de måtte ha en annen, litt mindre stadion i nærheten og overførte TV-sendinger, og folk satt i bilene for å høre forkynnelsen. Og i løpet av en uke så ble det døpt 5000. Og så hadde de litt grann organisasjonsproblemer, sånn at de kunne ha døpt 8000 den uka, men jeg tror det var i løpet av 14 dager så var det 8000 som ble døpt. Det er stort, det.
Ja, det...
Så når vi leser om 3000 her, så skjer det faktisk vekkelser mange steder i verden i dag.
Mm.
Nina og Kristian, tenk om vi kunne få oppleve noe lignende i
Skandinavia. Jeg lurer litt på hva det stikk i hjertet er, ja.
Stikk i hjertet, ja. Det står det stakk dem i hjertet.
Ja.
Den texten påminner mig faktiskt om Jona i Nineve, när han gick och predikade för dem. Och det var hela byn som vände om sig. Alltså det är mer än 3000, det är 180000 eller något sånt där. Men varför det stack i hjärtat? Jag tror det var för att de insåg att den hjälp de behövde, de insåg sitt problem. Och därifrån kan Gud jobba, tänker jag.
Ja. Det är bara så bra. Men dere svarte ikke på mitt spørsmål. Tror dere det er mulig å få oppleve noe sånt i Skandinavia?
Ja.
Absolutt. Men ikke uten den helige andes gåva, tror jeg.
Det har mange ganger irritert meg hvorfor vi i Skandinavia, som har det så godt materielt sett, hvorfor kunne vi ikke kombinere det med å ha et sterkt åndelig liv? At vi kunne oppleve menigheter i vekst. At vi kunne oppleve sterke kristne fellesskap der bare evangeliet om Jesus når oss. Fordi, jeg må innrømme, uten Jesus så har vi det ikke godt. Altså, Bibelen er klar på at vi må ha en identitet. Og den identiteten finner vi i Gud som vår skaper, og Gud som vår frelser. Når vi har bare noen ganske få sekunder igjen, er det noe dere har lyst til å ta med helt på slutten? Som kan være til hjelp i det vi snakker om kristen vekst. Et bibelvers du har lyst til å dele. Erfaring.
Vil du, eller?
Nei, bare kom
igjen. Jeg tenkte bare kort at hele kristen vekst, hva motiverer oss til å vekse?
Ja.
For meg personlig så er det just, hvem er Gud? Mm. Og når man lærer å elske Gud, da börjar prosessen. Altså, dette er evigt liv. At ni kjenner den enda sanne Guden, og han som och Jesus Kristus. Det är Johannes 17, vers 3 som jag vill avsluta med.
Tack ska du ha. Jag är bara så glad för att få lov att vara med i samma bibelgrupp som dere. Då önskar vi välkommen igen till nästa studium som då vill ha som tema växt i Kristus. Nu börjar vi att närma oss själva kärnan i det som hela serien handlar om. På gensyn.
Ja, det blir spännande där.